välkommen till Radiocentern. Idag är det Oskar Kastenman som ska grillas. Hej Oskar!
Hej!
Anna Nyberg heter jag. Ja, men då är vi igång. Hej Oskar Kastenman, ja. Och välkommen till Radiocentern.
Ja, tack.
Vem är du?
Ja, som sagt, jag heter Oskar Kastenman. Jag är född 06.
Nu måste vi räkna snabbt här. 20 år?
19, men jag fyller snart 20.
Ah, mm.
Ja.
När fyller du?
Augusti.
Mm. Ja, född 06 och vad gör man när man är 19, snart 20? Jag har precis lämnat gymnasiet.
Ja, jag tog studenten förra året, så just nu är jag och pluggar i Skövde på högskolan.
Mm. Vad läser du?
Jag läser maskiningenjör just nu.
Oj,
ja.
Det låter väldigt tekniskt.
Ja, det är lite mer tekniskt, men det är roligt än så länge.
Vad gick du för utbildning på gymnasiet?
Jag gick här på Ålebergsgymnasiet och då gick jag teknik.
Det låter ju rimligt och logiskt. Ja. Så. Ha, så du är en teknikkille?
Ja, lite mer av, kan man säga.
Dröjde lite på svaret där. Ja. Vad var det som fick dig att tveka?
Nej, men jag upplever själv att jag är lite mer praktiskt och lite mer pillig än jag är kanske tekniskt och sätta mig ner med teknik. Men jag tycker att tekniska saker är intressanta.
Mm. Hellre ute i verkstaden och vid maskinerna än vid skrivbordet och sitta och rita. Eller sitta och...
Ja, hellre ute i verkstaden, och jag tycker det är roligt att kadda, men jag tycker... Inte jätteroligt att sitta vid skrivbordet hela dagen.
Okej, du vill ha omväxling.
Ja.
Det låter bra. Du bor ju på landsbygden i den allra norraste delen av Falköpings kommun, blir det väl?
Ja.
Berätta, var?
Ja, jag bor på en liten gård som heter Ljusingsbacken. Vi har både hästar och schäferi. Och för er som inte vet så är det med får. Alltså, vi bedriver en fårgård. Och ja, det är väldigt trevligt. Det är väldigt lugnt. Vi har 26 angåendes förbi oss, så man hör lite den ibland. Men ofta så är det ganska trevligt.
Mm. Och det här namnet Kastenman, nu är det, ringer det klockor i folks huvud, tänker jag. Petrus Kastenman, berätta hur ni hänger ihop.
Ja. Petrus är min farfar. Och sen, han hade ju en son som heter Björn, det är min far. Och han var ju känd för att han red och vann OS uppe i Stockholm. Och då tänker man, ja men, har du ridit? Ja, jag har ridit en del, men inte tävlat jättemycket.
Petrus Kastenman är en av våra få OS-guldmedaljörer i fälttävlan 1956. Hästen hette...
Illuster.
Ja, det kan vi båda två. Men det var lite före vår tid och ganska mycket före din tid. Och nu är det några år sedan Petrus gick ur tiden, eller hur? Ja, just det. Ja, så hästar håller du på med lite grann?
Ja, vi håller på med hästarna fortfarande.
Mm. När red du senast?
Oj, jag tror det var 4 månader sedan jag satt uppe.
Ja, det är inte varje dag alltså.
Nej, det är inte varje dag, nej.
Vad är det som får dig att inte hålla på varje dag då?
Jag håller ju fortfarande på med hästarna oftast varje dag, och jag fixar om dem och sköter med det. Men jag har inte haft suget riktigt, och jag håller på med andra sporter numera.
Mm. Som vad då?
Jag har börjat med och hållit på nu ett tag lite med styrkelyft och starke man.
Ah, okej. Okay. Så hur långt har du tänkt dig att ta dig på den vägen då?
Ja, men vi får väl se lite hur mycket... jag vill och hur mycket kroppen håller för. Men gärna om jag skulle kunna ta mig med mot svenska eliten.
Det var inga dåliga förutsättningar. Eller, ja. Är du väldigt målmedveten som person?
Ja, jag tror jag skulle kunna sätta ganska tydliga mål för mig själv.
Mm. Har du någon dold talang som inte har kommit fram riktigt än? Du kan hästar, du kan uppenbarligen får. Har fint påbrås att säga. Och håller på med styrkelyft. Men är det något mer som inte alla vet om Oskar Kastenman?
Nej, jag kan vara lite av en besserwisser, men
okay.
Annars vet jag inte riktigt om jag har någon som dold talang.
Det är en ganska bra egenskap att känna till att man har det. För det kan ju ställa till det ibland. Fast det är ju också så, vet man bäst så gör man ju det.
Ja.
Ja. Oskar Kastenman, gäst i Radiocentern. Please don't stop the music. Please don't stop the music, sjunger Johanna. Rihanna heter hon. Och det är ju precis det vi gör. Nu stoppar vi den musiken och fortsätter prata här i Radiocentern med Oskar Kastenman. Med råge skulle jag säga yngst på Centerns kommunfullmäktige lista till valet i höst, eller hur?
Ja.
20 år ung, snart ja. Dessutom. Ja, precis. Så Oskar, om jag säger politik... Vad säger du då? Vilka associationer får du till det ordet?
Jag skulle nog vilja påstå att jag har oftast ganska snabbt negativa tankar om politik. Då många som är yngre och som mig själv har då associationen att det är bara politik är något för gamla gubbar och kärringar som står och skriker på varandra. Och inte kan riktigt koppla till folket, vilket jag tycker är väldigt tråkigt. För det är väldigt många unga som upplever det så. Och det stoppar unga för att vara associerade, för att det upplevs att vara tråkig och strikt.
Man hindras från att engagera sig politiskt, för det, det är inte något för mig, det här funkar inte för mig som ung.
Ja, exakt. Och det är ju det att vi unga, vi sägs ju alltid till att ni är framtiden. Ni ska ta hand om er själva, ni ska göra framtiden. Och så sitter vi här och låter de äldsta generationerna ta hand om oss. Och sen när det är våran tur så har vi liksom kastat bort vår chans.
Ni har låtit det gå för långt med gamlingarna då, så att säga. Ja, ja, intressant tanke om det hela. Och ja, hur gör, vad beror det på, vad är grundproblemet tror du att unga håller sig undan från politiken?
Jag tror det är att vi är rädda att vara konfrontuella, så att vi inte vill ta en konflikt. Och att vi oftast blir undskuffade. För att när vi väl kommer in och liksom säger men vi kan saker, vi vet saker, och vi får stöd av vuxna som säger men någon här kan saker, ni vet saker. Och sen när vi väl kommer upp där så kommer det bli men du är bara 20, du har ingen aning, du har inte ens levt så länge.
Nej. Och ja, vi har provat det här förut, det gick inte då heller. Nej. Det är väl ett standardsvar från oss gamla och trötta, så att säga. Så. Och ändå har du valt att engagera dig politiskt.
Ja.
Hur kom du fram till det?
Men alltså, jag sitter ju med vid Unga. Det är ju en opolitisk organisation då. Men jag tycker det är roligt att ha engagemang. Och jag tycker det är roligt att hålla på med samhällsfrågor och annat. Jag tycker det är något som är viktigt att vi behöver göra.
Ja, och om inte de unga framför sina egna röster, vem ska då göra det åt er, så att säga?
Ja.
Och hur blev du mottagen när du ville uttrycka ditt engagemang? Och just hittade Centerpartiet då. Vad var
reaktionerna? Jag upplever att jag blev väldigt positivt bemött. För det är inte väldigt många unga som är med överlag. Så det har varit positivt än så länge.
Risken är ju då att du blir något slags ungdomsalibi, så att säga. Ja, men vi har ju Oskar, han är ung, då klarar vi oss. Sen kan det sitta pensionärer i övrigt i politiken.
Ja.
Inte just i Centerpartiet utan överlag, så att säga. Att man blir lite sådär ung, den räddningen.
Ja, som att jag är en del, ett sätt att möta en kvota. Liksom.
Precis, inkvoterad 20-åring.
Ja, men jag upplever att det borde ju vara skönt, och det bästa hade ju varit egentligen att ha en gradskala av ålder och generationer, så att man har någon som är ung och så någon som är medelålder och någon som är gammal, för att man verkligen får allas perspektiv från samhället och ser hur det påverkar alla.
Precis. Hur kom det sig att det blev just Centerpartiet då?
Jag upplever att Centern är det enda som tar upp lantbruksfrågor och landet överlag, så mer som bönder. Och min familj har varit väldigt centerriktad hela tiden, och jag tror det har påverkat mig en del. Men jag upplever att Centern är ett av de få som tar lantbruket seriöst, och jag upplever att inte många andra riktigt ger en tanke åt det, utan bara kastar åt sidan och tar det. Ja, men vi tar det sen när vi får makten lite mer av.
Så det finns en ärlighet i Centerns landsbygdslantbrukspolitik, så att säga. Det är Oskar Kastenman som gästar Radiocentern och nu blir det mer musik. Staten och kapitalet med Ebba Grön, den har Oskar Kastenman på sin spellista här i Radiocentern. Anna Nyberg heter jag och jag måste ju fråga Oskar, alltså Ebba Grön, är det din musik?
Ja, jag finner mig lyssnandes till ganska mycket. Ganska udda, både svenskt och inte svenskt. Men alltså, jag tycker Ebba Grön fortfarande är väldigt relevant till idag.
Mm. Och den här staten och kapitalet, budskapet i den, vad är det som pratar till dig där?
Ja, alltså, båda att den är väldigt catchy så. Men jag tycker att den, alltså själva meddelandet är väl inte resonerande jättemycket med mig. Jag tycker fortfarande att ett rätt att uttrycka sig. Och jag tycker att de uttrycker sig väldigt fint i den.
Mm, och tydligt, inte minst.
Väldigt tydligt, ja.
Precis. För här sitter vi och pratar politik och trots allt är ju Centern då ett borgerligt liberalt parti. Mm. Och så Ebba Grön, förklara.
Nej men, alltså, jag upplever att musik och politik det går väldigt hand i hand och man kan använda det för sin politik. Och jag tycker inte att det ska binda en till en viss stil eller typ, för alltså mycket punk och mycket rock ses kanske mer mot vänstern eller kanske mer höger extremistiskt nästan, men alltså ja, jag tycker båda alltså musik överlag är väldigt impactfullt och jag tycker det är bra att se och lyssna.
Här under musiken så kom vi in på intressanta samtal här också om det här att rätten att yttra sig. Det yttrandefriheten finns i det här, att man får, som Ebba Grön gör här, uttrycker väldigt tydliga ståndpunkter.
Ja.
Varför är yttrandefrihet så viktigt? Nej, men
jag upplever att min rätt att yttra mig ska trumfa din rätt att känna dig kränkt.
Mm.
Och med det menar jag att jag ska kunna tycka och säga vad jag vill utan att bli tystad. För när konversationen försvinner, då försvinner också förtroendet och medmänskligheten. Och det är då man börjar se motståndaren som något annat. Inte en medmänniska, inte en människa som vill det bästa för samhället. Utan en motståndare som måste krossas.
Mm. Så när dialogen tystnar, när man slutar säga vad man tycker, då är vi farligt ute.
Ja.
Men samtidigt måste man ju kunna säga vad man tycker utan att kränka andra.
Ja. Alltså, jag upplever att även om du har en ganska mild åsikt eller tanke så kommer du fortfarande kränka någon.
Alltid någon som känner sig kränkt.
Det kommer aldrig vara en tanke där någon inte kommer vara kränkt.
Det är inte lätt det här.
Nej. Men det är ju som att jag säger jag älskar kebab. Då kommer någon annan komma in och säga nej, jag älskar shawarma mer eller någonting annat.
Ja,
eller,
hur kan du säga så mot oss veganer? Skulle man kunna tänka sig också att du blir bemött med. Så att, ja, just det. Mm. Och det är lite för mycket sån kränkthet.
Ja, jag upplever att många är väldigt lättkränkta, om man säger så.
Mm.
Och jag upplever att även om man är barsk och man talar sanning så kan man komma av som att man bara spottar hat.
Men hat vill vi ju inte ha.
Nej. Och det är det att folk tar det mer som kritik.
Mm.
Mer och mer, vilket gör att de känner sig mer och mer kränkta. Istället för att, vad händer här?
Mm.
Analysera lite vad man säger. Så säger de bara, men det är en personlig attack mot mig. Mm. Så nu måste jag stoppa det och bara säga att de är kränkt istället.
Mm. Och när du var inne på det i början, att unga ser politiken som någonting med gamla gubbar och tanter som står och skäller på varandra, så att säga. Så hur gör vi för att få ett bättre samtal? Politiskt samtal. Nu är du Oskar, får du lösa den stora gåtan.
Jag upplever ofta så att de äldre kör över de yngre i samtalet.
Mm.
Och det menas att när de väl har liksom ställt en fråga som du gör här nu. Ja, vad tycker du kanske om den här saken eller den här krisen? Och då kommer jag kanske, jag hinner tänka i 20 sekunder. Och sen, det här skulle kunna vara en lösning. Och sen så
kommer svaret från den som ställde frågan.
Exakt, då kör du över mig direkt och bara, men det här funkar inte. Men det här då? Det här då? Ja, men vad händer om du spränger den här dammen? Eller vad händer om du gör så här? Och så blir det att jag blir överkörd bara med mina andra frågor som jag måste svara på. Och sen så förlorar vi hela principen med samtalet.
Du får aldrig ens chansen att uttrycka vad du egentligen tycker.
Ja, jag använder som något sätt att förstärka personens som frågars åsikter genom att göra en lätt motståndare att bara köra över.
Ja, och nu tror ju jag, Oskar, att du inte är någon lätt motståndare att köra Nej. Över, eller hur? För du är ganska välformulerad.
Ja.
Och hur tänker du att man ska få det politiska samtalet bättre då? Nu har du verkligen analyserat en situation där om hur lätt det är att ställa frågor och inte vänta på svaren. Så man behöver vänta lite längre på att folk ska formulera sig och tänka efter.
Ja, nej men... blandning av tålamod och respekt med dem skulle jag vilja påstå, men också en förståelse, för vi alla har ju olika bakgrunder och vi alla kommer aldrig, även om vi har exakt samma förutsättningar, går på samma skola, från samma ålder, vi kommer från samma område, kommer vi aldrig ha exakt samma upplevelser.
Och att ge varje människa tid att berätta om just sina upplevelser. Klart intressant resonemang med Oskar Kastenman. Och innan vi släpper in nästa musik så måste jag kolla lite mer. Du kom in i Centerpartiet som ett landsbygdsparti som låg nära dig, så att säga. Men vilka är dina drivkrafter att verkligen agera politiskt? Vad är det? Är det för att du är arg? Är det för att du vill vara ungdomens röst? Är det, ja, vilket är det som driver dig mest?
Ja, jag vet faktiskt inte riktigt. Jag upplever att jag ser vart... vad som händer i landet. Jag ser vad som sker runt om och jag ser att inaktion och fel handling gör att jag upplever att vi går åt fel håll. Mm. Och jag upplever att det hanteras på fel sätt. Och jag, när man ser men mer av en sorg. Det blir en sorg igen som sen, om man inte tar hand om det, blir det till slut ilska. Så att när man väl då ser saker som sker och tragedier och annat som man tycker det här kan ju sköts bättre, eller det här sköts mycket på ett helt annorlunda sätt och det här behövde aldrig hända, och när man väl ser det och man bär på det och man uttrycker det inte, och sen till slut så blir man så här: varför händer det här?
Just det.
Varför gör vi så här?
Just det. Var startade den här processen som ledde till att det blev så här, och hur kan man... Nu lägger jag ord i mun på dig, ursäkta Oskar.
Nej, men det blir så. Att man ser så här, det här är deras fel.
Mm.
Min sorg är deras fel.
Mm.
Så att det blir, den här sorgen blir en ilska.
Mm.
Och det oftast tas ut på fel sätt. Istället för att driva ändringar så blir det hat, det blir hot, det blir mängder med förstörelse.
Men att verka politiskt kan ändå vara ett sätt att liksom kanalisera sin vilja att förändra.
Ja, men om man... jag kommer inte ihåg vem det var som sa det. Jag för mig att det är en gammal filosof. Om du kan ändra det och du vill ändra det, gör det. Mm. Om du inte kan ändra det, släpp det.
Men det är ju den här bönen som jag inte heller kommer ihåg nu. Liksom att acceptera det man inte kan förändra. Och att se skillnaden mellan vad jag kan förändra och inte kan förändra.
Ja.
Oskar Kastenman, gäst i Radiocentern. Vi hör Karolinens bön av Sabaton, och här börjar de sjunga eller recitera Fader vår. Oskar Kastenman, gäst i Radiocentern. Jag heter Anna Nyberg och vi satt faktiskt och pratade lite om bön innan här också, nämligen sinnesrobönen som den heter. Här, Gud hjälp mig att, nu ska vi se, nu får vi fuska lite, att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.
Ja,
så är den. Nu har vi landat den. Och Karolinens bön med Sabaton, vad fick du att välja den?
Jag upplevde att det är en väldigt kraftfull låt. Att den är väldigt impactfull. Och jag upplevde att just det albumet, jag tror det är Carolus, är väldigt emotionellt.
Mm.
Både för att det är på vårt modersmål. Och att prata om hur en ung man blir någonting, blir en soldat. Han blir fråntagen lite av sin, vad ska man säga, sin mänsklighet.
Mm.
Blir mer av en maskin. Och Karolinens bön är mer av att den här mannen då söker, vad ska man säga, söker sig till fadern för förlåtelse och för, ja, han söker sig för förlåtelse och för att förhoppningsvis gå vidare framåt.
Mm.
Nu kanske inte det är exakt vad låten betyder, men det är lite,
men det
så
betyder
jag
det
ser
för dig. Ja, ja, precis. Och det, är du intresserad av historia? För det här handlar ju också om stormaktstiden.
Ja,
och
ja, jag skulle säga att jag är väldigt historieintresserad.
Mm.
Och jag tycker det är väldigt roligt med just, ja, både svensk historia men också omvärldshistoria.
Mm. Ja, det är bra. Och vi ska fortsätta borra lite i ditt politiska engagemang förstås, som är ganska färskt.
Ja.
Du har inte haft några politiska uppdrag. Nej. Du berättade om ditt engagemang i föreningen, organisationen Vi Unga. Vad skulle du vilja göra? Vilken position skulle du vilja ha? Du vet ju, det finns ett antal nämnder och olika styrelser och sådär. Har du funderat något på? Var?
Alltså, just nu som du sa, jag är väldigt färsk till det här, så jag har inte riktigt jättebra koll på allt. Men jag tror att något som jag kanske är lite mer intresserad av just nu hade varit, vad heter den?
Vilka frågor tänker du?
Ja, men mer område? Samhällsfrågor, mer kultur, fritid.
Ja, kultur- och fritidsnämnden har vi som en viktig del.
Ja, men det är nog mer det just nu. Det närmaste jag ser mig skulle kunna tänka mig mer av.
Mm. Det finns ju en del av Falköping som kanske inte är jätteväl representerad i kommunen, så Borgunda eller till och med lite norr om Borgunda blir det, va, med Ljuslingsbacken.
Eller ja, det blir öster tekniskt.
Öster, ja, jag har alltid haft svårt för väderstrecken i den där delen. Så.
Ja.
Så vad finns det för frågor som är viktiga för människor i din omgivning?
Jag tror det blir mer av kollektivtrafik, närheten till närheten till exempel sportsaker, sportevenemang, hur man liksom rör sig om, har vi nära till en butik. Så det blir ju mer
hur vardagslivet fungerar.
Ja.
För grejen med Borgunda är ju att det är så väldigt nära Skövde förhållandevis. Ja. Så hur mycket riktar ni er, du dig och ni som bor där mot Falköping?
Alltså, vi är ju tekniskt sett närmare till Skövde än Falköping. Och jag upplever att Skövde är ju den större, mer livligare staden.
Mm. Det kan man inte ta ifrån
dem. Och då så blir det lätt att man drar sig mer mot Skövde än Falköping. Mm. För till exempel gymnasium och annat.
Och ändå valde du att gå på Ollebergsgymnasiet. Vad berodde det på?
Nej, men när jag skulle välja gymnasium hade jag ingen aning vad jag ville. Jag hade bra betyg så jag skulle kunna välja att gå vad jag ville.
Mm.
Så jag sökte mängder med olika gymnasium. Och jag åkte runt väldigt mycket. Jag åkte till Skara. Jag åkte till Skövde, Mariestad. Jag åkte till Landsbruksgymnasium, Uddetorp och ja, jag åkte runt i Tidaholm också, mängden med annat.
Okay.
Så jag åkte runt i stort sett nästan hela Skaraborg, så det känns som.
Mm.
Men när jag väl kom hit och var med på en presentation av programmet Teknik, så blev jag väldigt väl bemött av två lärare. Och Svetlana och, ja, nu tappar jag hennes namn, men en engelska lärare som nu har slutat. Men Marta, jättetrevliga.
Mm.
Och de var så optimistiska och de pratade jättetrevligt. Och när jag väl kom dit kände jag en känsla som bara, mamma, det här känns bra, det här känns rätt.
Mm. Det där personliga mötet, hur viktigt är inte det, brukar jag tänka.
Det är superviktigt.
Att läsa sig till någonting i ett program eller få fina foldrar eller så. Och det tror jag gäller både man engagerar sig politiskt eller i olika föreningar eller som du då med utbildning.
Ja, nej men jag var till exempel, jag sökte till Volvo och jag tänkte gå dit och vara med på den här föreläsningen lite när de presenterade programmet. Och det var jätteotydligt vart man skulle gå in och vart man skulle hitta allt.
Ah.
Och det gjorde att jag bara, amen, då skiter jag hit. Jag går inte hit för jag tänker, orkar inte med det.
Nej, är de inte tydliga från början så är det första tecknet på att
Det ledde mig att jag satte Volvo längre ner på listan som jag tror tredje val. Och så kom jag in på i stort sett allt jag ville söka.
Mm.
Så, och då valde jag att gå här uppe.
Ja, just det. Och nu är du på väg att bli maskintekniker. Då.
Ja.
Ja, intressant hur olika spår i livet avgör. Mm. Hur ett bra bemötande eller ett mindre bra bemötande kan få en att dra olika slutsatser. Det var något mer som vi var jätteinne på att vi skulle prata om här. Jo, men vi var inne, det var nog redan när vi lyssnade på Staten och kapitalet för en stund sedan, så började vi prata om det här med att ha politisk makt.
Mm.
Och är makten i sig målet?
Nej, alltså saken med politiken är som vi sa förut, det är ju mer att vi vill ha makten till att förändra. Att hjälpas åt att bygga ett bättre samhälle med andra, för andra. Så att det ska gynna den vanliga svenssonen, om man säger så. Då. Och inte gynna de som sitter på toppen och fylla deras fickor. Och det är det jag tycker att många upplever. Att det blir mer att toppen ska få fylla sina fickor. Och att det är inte ett spel om förbättring, utan det blir ett spel om makt.
Mm. Men är det inte väldigt lätt när man sitter på en hög position att makten är så lockande i sig så att den tar över?
Ja, nej men, jo, det skulle jag nog säga. Att makten är något som är, när folk väl får smak för det, då är det någonting de inte vill släppa. Men jag upplever att det finns många som har varit i sådana positioner, haft mycket makt och sen säger bara, nej, jag har gjort mitt. Jag har förbättrat det jag vill göra och nu går jag ner och låter den nästa person som kanske har bättre och mer insiktliga åsikter fortsätta ta över.
Lite ödmjukhet i detta är en grundläggande sak.
Ja.
Alltså, det här är så intressant, Oscar, men nu är det dags för musik igen. Rammstein med Mein Herz Brint, så heter den. Brent, kanske?
Ja.
Aha. Oscar Kastenmann, gäst i Radiocentern. Är du bra på tyska?
Jag läste tyska lite på gymnasiet, så jag kan konversera. Men jag upplever att jag är bättre på att förstå tyska än tala.
Det är ofta så att man fastnar i de där grammatiken, va? Sådär, var det der, das eller die eller hinten, in, und. Nej, jag kommer inte ens ihåg alla de där prepositionerna. Sådär. Vi ska prata lite om politiken i Falköping. Oscar, du är ju, nu vet jag inte ens vilket namn, nummer på listan du har.
Åtta.
Åtta, det är tur att du vet.
Ja.
Åtta på Centerns lista till kommunfullmäktigevalet. Du är den yngsta, har vi redan sagt, att du inte är något ungdomsalibi. Har vi också slagit fast.
Ja.
Du är där i egenskap av dig själv. Och val den 13 september. Mm. När du möter väljare nu under några månader framåt, vad kommer du att säga Centerpartiet vill att?
Ja, men alltså, jag vill säga att Centerpartiet vill ha jordnära visioner med hjärta, beslutsamhet och sunt förnuft. Och jag upplever att vi börjat sakna lite mer av sunt förnuft och hjärta i det vi gör. Att det blir mer av en maskinprocess. Men jag vill att vi möjliggör fler jobb och utbildningar, både till yngre och äldre. Jag vill att vi gör det lättare att bo på landsbygden och öka ungdomars deltagenhet i samhället. Jag vill att vi ökar stödet till ideella föreningar, studieförbund som skapar liv och gemenskap i kommunen.
Ja, du har lite nedskrivet där. Det är kanske bra att ha det när man går ut och pratar politik så här första gångerna. Och vad betyder det här då? Mer jobb, mer utbildningar. Hur då?
Ja. Nej, men vi vill ju att det blir lättare att få lärlingsprogram och lärlingsplatser. Men också vid hjälp av skolan. Vi har ju redan lite av att du får plats på ett företag som Kinnarp. Men om du går till exempel träteknik. Och att du kan få en plats där. Att du får en praktisk utbildning hur det är att arbeta här och hur man gör. Vilket också spelar in lite i betygen. Mm. Och jag upplever att vi vill göra det mer i bygg, mer i fordon, komma ut till företagen, jobba mer, få mer praktisk utbildning i hur det är att vara i arbetslivet.
Mm.
Och vi vill göra det lättare, både för ja, folk som går fordon och teknik att komma ut till arbetslivet. Och sen också ha möjlighet att, om de vill, fortsätta skola sig. För liksom, jag vet inte hur många tekniker som kommer och säger, ja, men det här var superkul att gå i skolan. Jag ska fortsätta plugga.
Det händer kanske inte varje dag.
Nej, för jag tyckte att det var inte så jätteroligt att plugga. Men jag tyckte, gör det nu så behöver jag inte göra det sen.
Mm.
Och alltså fordon har ju mer, ja, men nu har jag gjort det här. Nu ska jag jobba.
Mm.
Men det är väl också en del som tycker, ja, men det hade kanske varit roligt att läsa något mer. Så det ska vara lättare att komma ut liksom på en marknad där jag kan sätta mig och säga, ja, men jag vill läsa mer.
Mm, ja. Mm. Hur får man upp intresset för studier? För det är ju inte självklart att alla ungdomar tycker att skolan är meningen med livet.
Nej, och det, alltså, skolan är inte meningen med livet, som du sa. Nej. Och det är ju det. Alltså, lärandet är det man vill ha. Och
lärandet, inte skolan. Ja. Det är en bra skillnad där.
Ja, för lärandet är något vi gör hela tiden. Vi lär oss alltid något nytt. Mm. Vi kan lära oss något nytt trick, hur man kanske får ut den extra slatten ur kaffeautomaten. Eller hur man får lite extra på något sätt av glassmaskinen. Och liksom, det är ju ett lärande.
Ja. Finns det en bonus i det hela så är det lättare att finns ta till sig kunskap. Det är det du säger.
Ja, det finns
roligt här.
Om det finns en vinst i lärandet så är det oftast att vi tar upp det. Om det finns något som är intressant i lärandet. Till exempel, okej. Men det här tycker jag är roligt. Det här ämnet är jättekul.
Mm.
Kanske hemkunskap då. I grundskolan så. Men, eller högstadiet blir det väl. Mm. Men liksom, men jag tycker det är jättekul att liksom göra det här.
Mm.
Hur kan jag fortsätta med det? Mm. Och så kommer man hem och så tänker man liksom, det var jättekul.
Mm. Du var inne på det här med att studieförbunden behöver mera resurser. Och det är ju ett sätt att just fortsätta lärandet utanför skolans ramar, så att säga.
Ja, men jag upplever också att lärandet med studieförbunden måste inte vara strikt fram ämnesbestämt.
Nej.
Att nu måste du läsa mer matte eller mer engelska. Alltså det finns ju språkkurser såklart.
Mm.
Så du kan lära dig franska eller spanska eller vad som. Men också kurser som till exempel motorsågskörkort som jag själv har gått. Och jag tyckte det var jättekul och väldigt lärorikt.
Mm. Och det är ju så att studieförbunden har ju fått ganska ordentligt minskade anslag under den nuvarande regeringen.
Ja.
Så vad händer med ett Sverige utan en bra folkbildning?
Nej, men alltså, folkbildningen från början, det var ju ett sätt för vanliga människor att komma samman och dela tips och trick med varandra och liksom lära varandra. Att du har någon som kanske kan väldigt mycket om svampar eller stickning, hur man fick ut den där irriterande fläcken i skjortan och liksom kom samman som ett litet kafferep, satt sig ner vid matbordet och så diskutera liksom, så här gör man, det här är bra. Och det är ju det, att det blir mer en person till person lärning än en auktoritet som lär till någon mindre.
Mm. Och någonting som du frivilligt har anmält dig till dessutom och då förhoppningsvis har ett intresse. Och du har ju själv lett studiecirklar.
Ja, jag har lett flera studiecirklar. Jag har till exempel hjälpt till med FUB-dans. Men också har jag haft de flesta studiecirklarna i att hjälpa äldre med teknik, specifikt telefonen då.
Mm. Och hur har den tagits emot dem?
Alltså jag har upplevt att väldigt många är väldigt positiva och varit väldigt glada. För det är ju många som kanske inte har använt telefonen jättemycket. Och de har bara slungats in i det här med touchskärm och vad gör den här knappen och vad händer det här?
Mm.
Vi som yngre har ju liksom fötts med telefon i hand nästan. Så vi kan ju allt utan och innan, tycker ju många. Det är ju inte helt sant då, men vi kan mer än många äldre.
Mm.
Och när de till exempel bara kan skicka en meddelande med emojis eller skicka en bild på mängd olika saker till sina barnbarn eller barn, så blir de jätteglada. Och jag har fått väldigt positiv respons från att de kan börja göra så här små saker som vi ser som vardagligt.
Det låter ju som att du inte alls har en framtid som maskintekniker utan mer som pedagog kanske.
Ja, men vi får väl se.
Ja, just det. Åter till partiprogrammet i Falköping då. Var landsbygdsfrågor, lärande, bättre förutsättningar i arbetslivet.
Ja.
Vad säger du om ko på rot då? Jag tycker att den är så rolig.
Ja, men jag ser ko på rot som en möjlighet. Både för bönder runt om, men också för skolor och för andra samhälls... vad säger man? Etableringar. Mm. Att få närproducerad bra kvalitet på mat.
Mm. Det handlar alltså om att kommunen ska kunna göra upphandling inte från någon grossist av köttfärs eller kött, utan faktiskt upphandla direkt från bonden,
ja,
levande djur som man sen äger ända in i tills de är...
Ja, men...
Gud förbjude att det är riktiga djur vi äter uppe i matsalarna i skolan och sådär, men så är det ju.
Ja.
Och att man får äger hela kedjan så att säga.
Mm. Nej, men vi köper en ko i förtid och då ger vi bonden pengar och då ger de oss ett löfte att säga ja, men vi tar hand om den här kon, vi ger den så ett bra liv som möjligt.
Mm.
Sen så kommer vi ta humant hand om det här djuret och sen så kommer vi skicka det till en bra facilitet för slakt och hantering. Och sen då, alltså den här kon kommer ju inte behöva åka så långt. Den behöver ju knappt åka 5-6 mil fram och tillbaka innan det hamnar på tallriken.
Mm, just det. Mm. Och du, ni har ju cheferi, alltså det vill säga fåruppfödning hemma. Och det betyder att du är ganska van vid den här hanteringen av djur som är söta och gulliga. Och man klappar dem och tar hand om dem och sen så hamnar de.
Ja, men,
sen slutar det på ett annat sätt.
Ja. Alltså många som är kritiska till just slakt och då... köttätande och mängden annat sånt där är ju då ofta kritiska till den industrialiseringen av djur. Att de behandlas som en vara istället för djur.
Mm.
Och jag upplever att när man väl bor på en gård och när man väl får liksom möta djuren, ta hand om dem och liksom verkligen ge dem ett bra liv och inte liksom tvinga dem att stå på rader och äta mängd med slopp.
Mm.
Att det blir verkligen ett annat sätt. Att man ser hur lysten i djuret liksom verkligen lyser.
Mm. Det finns, man ser liksom hela kedjan och ser att det är en bra hantering.
Ja.
Vi började med att prata om att unga ofta tar avstånd från politiken. Mm. Det är tjatigt och det. Så hur vill du jobba för att vinna väljarnas förtroende?
Alltså, väljarna är ju från alla åldrar och alla bakgrunder. Och de kan ju tycka att vi på Centern är lite av lantisar.
Mm.
Och det är vi ju.
Mm.
Men vi är ju inte de ovårdade, smutsiga, gräsiga bönderna som många tycker vi är. Vi är ju ganska, vad ska man säga, polerade.
Vi kan vara både rakade och komma med tvättade skjortor. Ja, det är ju trevligt.
Ja. Nej, men... Alltså, vi riktar oss ju mer mot landsbygden, men vi är ju också mot småbygden och vi är ju inte den största bygden. Vi må vara den kotätaste, men vi har inte så mycket...
alla jobbar ju inte längre med landsbygd, det får man, lantbruk, det får man ju komma ihåg så att säga.
Ja.
Och det är ju dessutom ett otroligt brus, det är ju inte bara politiker och partier som vill ta sig igenom i bruset. Du pratar ju om det här med telefoner, appar, sociala medier. Alltså, hur behöver politiken jobba för att faktiskt tala om för människor att du är viktig, din röst är viktig och att...
Jag tycker det blir
du ska fatta ett beslut.
Ja.
Liksom.
Vi måste grunda oss.
Mm.
Alltså, det vill säga visa våra rötter mer av. Alltså, här står vi. Vi är som ett träd eller en stolpe som har drivits ner djupt. Det här är våra rötter. Det här är vart vi står. Här ser vi. Liksom, här visar vi oss. Mm. Det här är vad vi vill. Mm. Vi vill att ni ska ha möjligheten till att växa, bli större och ta del av de underbara möjligheterna vi ger er.
Mm. Vilka ord, stora ord. Men slutord som heter duga.
Mm.
Är det något mer du vill passa på att säga nu, Oskar, när du har chansen i Radiocentern?
Nej, inget som riktigt kommer till tanke så sätt.
Nej, men då är vi klara här. Tack Oskar Kasterman för att du gästade Radiocentern, och passande nog har du valt en låt som vi slutar med, Linkin Park är det, och den heter In the End.
Ja, tack för att jag fick komma.
It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock ticks life away.